Right, då börjar vi. Välkommen mina damer och herrar till tredje rummet. Opinion och analys på vår tids kultur, politik och samhälle. Följ oss gärna på Instagram och på Facebook. Vill ni hjälpa oss att bli fler? Dela, likea och kommentera vårt innehåll. Det hjälper oss jättemycket. Och för dagens avsnitt så har vi ingen mindre än den eminente Amanj Aziz med oss i studion. Amanj, tack så jättemycket för att du kunde delta idag.
Tack så mycket för att jag får vara med. Ser Grymt. Fram emot det här samtalet.
Ja, jag med, det ska jag säga. Jag tänker vi kommer prata om Palestina och Israel-konflikten. Jag tänkte fråga dig först vad dina tankar är kring konflikten och allting som händer just nu sedan 7 oktober.
Jag tänker att sedan 7 oktober så har det hänt väldigt mycket, och jag håller med väldigt många analytiker som just nu säger att den här gången är det lite annorlunda än från tidigare. Så om man kollar på de tidigare gångerna där clashes har, olika clashes bara har skett mellan palestinier och israeler, så är det någonting denna gång som skiljer sig extremt mycket. Och jag vill att vi tar, alltså vad vi säger i språket, för vi märker också till exempel i medielandskapet hur språket används som ett sätt att befästa olika föreställningar kring det här. Ett sånt ord är konflikt, att det är en konflikt mellan palestinier och Israel. Det ordet skulle man kunna använda absolut i en mer generisk bemärkelse, men samtidigt så framställer det som att det är två likvärdiga parter. Och en sak som har blivit väldigt tydligt och som mina tankar sedan 7 oktober har blivit väldigt mycket mer uppmärksam kring är just att det inte är två likvärdiga parter. Vi har en part som i princip använder det den kan i ett fängelse, ett världens största utomhusfängelse. Och så har vi en part med ett högteknologiskt liksom samhälle och med stöd från i princip hela den högteknologiska västvärlden också. Så det är inte två likvärdiga parter i en liksom likvärdig konflikt med varandra. Och den andra delen är att en annan sak som 7 oktober, men jag har aldrig sett så mycket människor samlas för en gemensam sak i så stor bredd. Alltså vi har tidigare sett, alltså, i samband med krig mot terrorismen startade Irak-invasionen, var väldigt miljoner människor som var ute och demonstrerade, folk som sa emot. Jag var ganska liten då, alltså jag minns det mest så här. Som att jag var en del utav, jag försökte liksom vara en del utav det folkliga, inte försöka vara en del utav narrativ och så vidare. Det jag ser nu är att folk försöker vara del utav narrativ, de skapar narrativ. För den som inte berörs lika mycket av det här kriget, så kan det se ut som att men man pallar ett till inlägg om det här, ett till inlägg om det här. Men om man tar ett steg tillbaka och kollar på vad folk skriver och vad folk gör, så ser man verkligen att folk har samlats kring en gemensam sak, säger och skriver alltså mycket saker som de inte hade skrivit i andra sammanhang, och de är ganska orädda. Så jag tror att en sak som har hänt, det är också att det här har verkligen empowerment till väldigt mycket av de antirasistiska och antikoloniala rörelserna som finns runt om i världen att säga och tycka till om saker. Och jag märker också att det är väldigt många som kanske inte tidigare haft sina ideologiska ståndpunkter där, som helt plötsligt börjar prata i dessa termer och börjar också koppla Palestina, det som händer i Palestina och folkmordet i Palestina just nu, till andra händelser. Såg häromdagen till exempel att man gjorde en koppling till mordet i Srebrenica, folkmordet i Srebrenica, att dels har det passerat de siffrorna, men dels också att det finns en väldigt, väldigt snarlik religiös dimension kring att muslimer dödas och följer en avhumaniseringsprocess innan som gör så att det blir mycket enklare att mörda människor och få med folk att mörda människor. Så jag ser att folk skriver de här sakerna och säger de här sakerna som de kanske tidigare inte, de har inte lagt åt det hållet helt enkelt. Så det är de sakerna jag skulle säga mina reflektioner har varit främst sedan 7 oktober i alla fall.
Men tänker du då att världen har enats mer nu än innan på grund av den här kriget och invasionen från Israel på Palestina? Med tanke på till exempel när kurderna terroristklassades i Sverige, så kanske man kände att många inte riktigt vågade säga sitt. Och man vet också att det var de som räddade oss från ISIS, men man var inte lika på att ta ställning på arbetsplatserna, på tidningar och så. Känner du att det är mer så idag nu med palestinerna än innan?
Alltså ja, absolut. Jag känner att det är någonting helt annorlunda med just nu det som sker. Alltså jag tänker också, kurderna är ett jättebra exempel. Där den breda solidariteten helt enkelt inte fanns för kurdernas sak och finns inte för kurdernas sak. Av flera historiska anledningar också. Men jag tänker också på uigurerna. Alltså man har inte lyckats för uigurerna mobilisera det här gemensamma saken. Jag tänker på Rohingya. Jag tänker på det som händer i Sudan just nu. Jag tänker på alla de andra saker. Alltså Yemen, det är pågående. Det är humanitär kris och man har liksom inte... Jag tänker på Rohingya, situationen för dem där i Myanmar. Så jag ser verkligen att det är en skillnad på hur man förstår och analyserar just det här med, alltså det som sker i Palestina jämfört med hur man analyserar och förstår alla de andra som har skett. Alltså även kriget mot terrorismen, om vi skulle ta det i en större skala, som har ändå pågått sedan 2001 och som har, alltså de mest konservativa siffror ligger runt 5 miljoner människor som har blivit dödade, direkt döda idag det här. Tar du med de lite mer kanske liberala siffrorna, så snackar vi runt alltså upp till 8-9 miljoner människor som har dödats. Tar du med även indirekt döda, alltså personer som har dött på grund av bristande infrastruktur eller personer som har dött av skador, personer som har dött av brist på mat och näring, så pratar vi alltså runt 12-13 miljoner människor som har dödats i det här kriget. Trots det här stora andel människor, trots att det är så många olika platser i kriget mot terrorismen har faktiskt utspelat sig på, så har det fortfarande inte fått samma gemensamma mobilisering som just Palestina har fått. Så jag tror att Palestina kan ha varit droppen någonstans för många att känna att, alltså någonstans får det räcka. Man kan inte behandla människor hur som helst, man kan inte prata med människor hur som helst, man kan inte mörda människor hur som helst, man kan inte beröva människor hur som helst, man kan inte fördriva människor hur som helst. Och det har verkligen gjort så att det är en väldigt bred mobilisering. En sak som jag är väldigt positiv till är också att kristna palestinier har fått mer synlighet. Alltså en sak som Israel har varit väldigt duktiga på, det är att framställa palestinier som enbart muslimer. Och eftersom islamofobin är väldigt intensiv just nu i väst, så har de kunnat kapitalisera på den genom att dels finansiera den, men dels också att använda den för att på olika sätt legitimera och fortsatt göra saker mot palestinier. När kristna palestinier kommer till tals, så stör de den bilden av palestinier som enbart muslimer, vilket gör så att det blir väldigt, det går inte att ignorera. Därför är det också väldigt viktigt, kanske också till lyssnarna, att verkligen poängtera att palestinier består av en väldigt bred grupp av människor och väldigt viktigt för att olika sätt att synliggöra dem, för att inte låta Israels narrativ om enbart muslimer dominera.
Ja, många kristna palestinier har ju dödats i Gazaremsan och i Västbanken av Israel. De har ju bombat kyrkor också.
Ja, exakt.
Och säger att Hamas använder det, och man tänker liksom, är det verkligen så? Ja. Och deras påståenden sträcker sig väldigt långt. Men jag vill backa bandet till den här empatin som vi känner nu över palestinierna. För jag skulle också vilja bolla lite med dig kring det. Jag känner att empatin har blivit väldigt stor, men det är bland människor i global syd och de som har migrerat till västvärlden på grund av att de själva blivit invaderade förr i tiden. Jag vet inte om jag känner samma sorts empati för palestinierna av västlänningar eller de vita européerna. Jag känner mest att de sympatiserar med Israel. Och jag tänker då, för att kunna hålla den röda tråden i mitt huvud, det är att detta är de som har hållit den civila och politiska rättigheterna på topp av sin etos. Liksom, det här är vad väst står för, politiska civila rättigheter. Och det finns krigslagar, Ryssland bryter mot dem, Hezbollah bryter mot dem och alla Mellanösternländer bryter mot dem. Men nu när Israel dödar barn, mer 70% av alla civila är civila och de flesta är kvinnor och barn, så har man ju liksom inte sagt det här längre, utan man säger nej, men det är krig, folk dör och det är okej, och Israel har rätt att försvara sig mot, och så säger man inte det, men det är barn de dödar. Vad tänker du om det här?
Nej, jag är helt rätt. Alltså, den gemensamma mobiliseringen som jag pratade om och den gemensamma empatin eller på något sätt solidariteten som visas runt om i världen är inte från regeringar framförallt, utan det är främst då från folk. Sen ser vi vissa regeringar gå lite utanför. Vi såg till exempel Chile igår. Var det
Bolivia har som stängt sina diplomatiska relationer.
Så vi ser att det finns länder, jag såg också Algeriet med sin egen koloniala historia också har börjat reagera mot det här också. Liksom. Så att vi ser att det är främst folket, alltså vi pratar om folket, majoriteten av folket. Så rent kvantitetsmässigt så är det liksom folket som runt om i världen solidariserar med Palestina. Men i väst så har alltså den här historien om Israel byggts upp som en väldigt viktig. Och så har väst också massa skuldkänslor för nazismen och det som är liksom antisemitism mot judar och så vidare. Vilket gör så att de hamnar i någon slags alltså apatisk limbo. De klarar inte av, det blir liksom dissonans. Israel är deras kognitiva dissonans egentligen. För att det blir väldigt svårt för dem att säga någonting om det utan att samtidigt reproducera sin gamla historia enligt dem. Och någonstans blir den här fastlåsningen, det resulterar i att Israel stärker våra geopolitiska intressen i området. Israel stärker, det är den enda demokratin i området. Det är våran outpost, det är liksom Europas outpost i Mellanöstern som på olika sätt säkrar våra tillgångar och våra relationer i området. Skulle jag säga tvärtom egentligen, men det är liksom den föreställningen som finns att de är som oss. Och egentligen är det inte konstigt, alltså Israel är ju en europeisk uppfinning. Någonstans har man ju som, sionismen som rörelse började ju i Europa. Och de föreställningar och den epistem, alltså den epistem, det är sådana ord man ska försöka undvika att använda dem, men den epistemologiska grunden för sionismen, alltså den kunskapsgrund som den står på, är ju i princip kolonialismens idéer, den europeiska kolonialismens idéer, vilket gör så att jag tror väst känner igen sig själv i dem också och legitimera och rationalisera det med att det här var människor som var förföljda här, vi var de som förföljde dem, därför ska de nu har rätt till den här platsen eller den här staten som de har då skapat. Så jag tror att det finns flera anledningar till att det är så. Men att man måste verkligen se att det är folklig stöd som palestinier har. Medan makter runt om, olika statsmakter har olika relationer med Israel. Och har alltså också uttryckligen gett stöd till Israel eller varit tysta. Så vi ser speciellt stater i globala syd. De har varit mer lågmälda, de har kanske inte kritiserat, de har inte sagt någonting. De har kanske fördömt, kanske kallat för en humanitär paus eller någonting. Men de har liksom inte kunnat fördöma eller ta avstånd på samma sätt som folket har gjort.
Nej, och det tror jag är mycket riktigt och en bra analys för att sen har vi ju hela den geopolitiska karusellen av världsmarknaden och ekonomi och inflytande och allting som de hela tiden kämpar med. Jag tänker ju också på de här, nu vill jag inte säga fel bokstäver för det kan bli väldigt fel, men det är bojkotta Israel.
BDS.
BDS! Ja. Jag var så nära på att lägga till ett M. Jag vill ha om ursäkt.
Det är någonting annat.
Det är någonting annat. Så, och det har varit en väldigt känslig fråga i många länder. Jag vet också att i Sverige har man ju varit väldigt arg över BDS-rörelsen. I vissa länder har man till och med förbjudit det på något sätt.
Ja.
Så den här ekonomiska aspekten för stater spelar ju också roll i den logiken de använder för att rättfärdiga Israels både existens men också övergrepp av andra människor. Jag kollade på professor Gabor Maté som är en Auschwitz-överlevare, judisk man, professor i trauma och klinisk behandling. Han berättade, det var jätteotroligt, att han sa liksom att han var en gång i tiden en sionist. Men det var för att det var en dröm om en judisk stat. Men han insåg senare att deras dröm skulle innebära någon annans mardröm. Att man implementerade en mardröm på någon annan. Det var inte ett land utan folk till ett folk utan land. Utan det var ett land till ett folk på ett land som redan hade folk. Och det här startade då hela den koloniala processen. Och att han har sett det med egna ögon, han har sett hur man behandlar, han vet att det finns soldater som traumabehandlas för hur de har behandlat palestinier.
Mm.
Han berättar om hur världssamfundet är beroende av Israels ekonomi, så de blundar även för inhemska israeliska röster som skriker efter fred. Och det här är en absurd situation.
Mm.
För jag tänker ju också även på media i Sverige som hårt nu, de har gått hårt på linjen om att Israel gör rätt. De har rätt i att döda alla de här barnen. De har redan bombat kyrkor, skolor, sjukhus. Mm. De har även bombat FN-lokaler. De har till och med backat Israel när de ber FNs generalsekreterare att avgå. Mm. För att han säger, det här är folkmord. Det här får inte ske.
Mm.
Och då, i det, den här dubbelmoralen som vi dras med. Att vi backar från våra egna värderingar som vi har tvingat på andra under kolonialismen.
Mm.
Men som vi gör nu egna, vad heter det, undantag till.
Mm.
Så, och det här tycker jag avslöjar väldigt mycket kring, för jag lyssnade på en annan professor som sa det, att det avslöjar bara att den där masken vi alla ändå visste var falsk men ändå var tyst om för att vi vill inte störa världsordningen, det kan skapa mer kaos.
Mm.
Det är att det riktiga ansiktet bakom väst har alltid varit den koloniala, den destruktiva och den demoniska kraften. Den alltid har varit. Den har inte ändrats sedan Columbus fann Latinamerika, sedan man bombade Vietnam och Japan. Så här, ingenting har hänt. Mm. Ingenting har förändrats. Vad är dina tankar kring det?
Nej, jag tror att det är helt rätt. Jag tror att det är, man ser verkligen mediediskussioner och narrativen som sker där. Att det finns ett, även om det kanske inte alltid uttalat, SVT försöker ju på något sätt säga att det finns någon slags balans i deras rapportering. Och de tar inte ställning. Men det handlar om vilka ord man använder. Vi har redan sett att till exempel när Hamas gjorde sin attack 7 oktober. Det var inte bara Hamas också, men ska man säga. Det var liksom flera olika motståndsrörelser som tillsammans gjorde den här Al-Aqsa-flood som det kallas. Så det var inte bara Hamas. Men man försöker ju framställa det som Hamas för att ha någon så här krig mot terrorism och retorik kring det.
Man behöver en halmgubbe någonstans.
Ja, exakt. Så i alla fall, så oavsett vem det var, när de gjorde den attacken så pratade man att Israel hade blivit dödade. Medan när Israel dödar så ser man att folk har dött. Så att det blir en passiv. Israelerna har en aktiv agent som dödar dem, men palestinierna har en passiv. De dör utav sig själva nästan på grund av sitt eget fel. Och vi ser det alltså i medierapporteringar över hela världen, och vi ser det också i Sverige. Det som har varit mest uttryckligen för mig i Sverige som jag har märkt, det är Expressen och GP, Göteborgsposten. Det är de två som har varit väldigt, framställt palestinsk död som väldigt passivt, där man har pratat om att de har dött, eller nästan så att det är deras eget fel. Har de dött av att de drunknat, har de dött av att snubblat, befinner sig på fel plats vid fel tillfälle, medan då israelerna har aktivt dödats av någon. Och vi ser det här skillnadstänket. Jag tror att i grund och botten bottnar det i en kolonial rashierarki där man ser Israel som människor och palestinier som i bästa fall submänniskor, inte fullständiga människor. Och det är den gamla, alltså, rasistiska idén om vilka som förtjänar vår omsorg och vår sorg eller vår empati överlag. Så jag tror absolut. Sen pratade du om det här med BDS. Alltså jag vill egentligen också backa bandet tillbaka till sionismen. Jag tror att man ska aldrig prata om Israel utan sionismen. Och man måste prata om sionismen. För att nu har jag sett också flera kommentatorer försöka påstå att Palestina aldrig existerat. Palestinier. Man kan prata om palestinier, men man kan inte prata om Palestina. För Palestina som stat aldrig har existerat. Och så försöker de. Jag såg att Jonathan Lehmann bland annat från Expo hade skrivit en kommentar under, jag tror det var Tanvir Mansours inlägg, så hade han skrivit någonting i den stil. Och vad menar man när man säger Palestina? Och försökte liksom på något sätt relativisera vad palestinier och Palestina är för någonting. Så jag tror att det är väldigt hårt i sionismens narrativ och diskurs att försöka att, alltså, radera Palestina och palestinier. Det är liksom att eliminera dem. Och det ser vi nu i det här kriget. Då man försöker bokstavligen göra är att radera. De försöker driva de här människorna till Egypten så att de ska bygga flyktingförläggningar där, flyktingläger där, och sen kunna liksom då inkorporera Gaza i sin egen stat. Så jag tror att det är väldigt viktigt att prata om sionismen när man pratar om Israel, för att förstå var kommer de här idéerna ifrån. Så sionismen har funnits som en idé ganska länge. Den, någonstans under 1800-talet började. De formulerar sina tankar och människor baserat på en antisemitism som var väldigt, väldigt, alltså, utbredd i Europa, och som fortfarande är till stor del. Vi ser fortfarande, alltså, du ser väldigt sällan synliga judar. Det var faktiskt pratade med en judisk aktivist för många år sedan, och han sa någonting humoristiskt, men det fanns absolut någonting, alltså, en väldigt stark poäng i det han sa. Han sa till mig, alltså, ni muslimer, ni är lite bortskämda och ni är lite oförskämda och ni är lite dumdristiga. Så försökte, vad menar du? Han sa, ni skriver halal på era restauranger, era kvinnor har hijab ute, ni är synliga, ni har moskéer öppet, och ni tror att de här människorna inte kommer reagera. Alltså vi lärde oss den hårda vägen, att vi kan inte vara synliga. Och det slog mig väldigt hårt att det är sant, alltså det är väldigt sällan du ser synliga judar på gatan. För det finns en historia kring det, att vara synlig jude, det är bara en sorts jude som egentligen accepteras, och det är den osynliga juden som man kan prata om, som man kan försvara, men som inte får själv prata eller som man så själv kommer till tals lika mycket. Så antisemitismen låg till grund för sionismens skapande. På den tiden var också väldigt många så här, kristallnätter. Du känner till det, liksom, yeah. Sakerna som skedde innan nazismen. Där judar förföljdes. Och då var det en man som heter Theodor Herzl, som du också vet säkert, som 1896 släppte en bok som heter Das Judenstaat, alltså den judiska staten. Och det är då sionismen utkristalliseras till den moderna sionismen som vi känner till. Och i den argumenterar han då för att det behöver skapas en judisk stat som ett svar, som en lösning på antisemitismen i Europa. Vi kommer aldrig kunna assimileras in i Europa. Bokstavligen vad han säger är att Europa kommer aldrig acceptera oss. Det går inte. Vad vi än gör, vad vi än liksom jobbar med, hur vi än ser ut, det finns antisemitismen kvar. Och för att lösa det så måste vi ha en egen stat. Så argumentet i den här boken är att vi behöver en stat. Och sen blir argumentet vidare i boken, var ska den här staten ligga då? Det är Palestina. Det är där vi hör hemma, och landet är, som du sa också, det är liksom ett citat från ett brev som han skrev. Att det är ett land utan folk. Och vi är den ursprungliga befolkningen därifrån. En intressant grej med den sionistiska rörelsen i början är att väldigt många som då förespråkar den här idén om att man ska åka till Palestina och ta det här landet, det är att det är de ursprungliga invånarna. Liksom det är de som har koppling till den här marken. Men ingen av dem, eller väldigt få av dem, hade besökt Palestina. Så det var en väldigt så här typisk europeisk kolonial idé om att det finns någonting exotiskt och bra där borta som jag förtjänar och som de som är där inte förtjänar. Och därför ska jag ta det. Så den sionistiska rörelsen började då med att argumentera för det här. Och då ser vi 1917 som är väldigt, vad kallas det? 1917 blir en väldigt viktig milstolpe i den sionistiska rörelsens historia. För att då ger britterna stöd till 1917 i Balfour-deklarationen, som då britterna ger stöd till den sionistiska rörelsen och säger att vi är för den sionistiska idén om att etablera en stat i Palestina som heter Israel, då, den judiska staten. Och varför britterna då spelar roll här är för att britterna blir kolonialherrarna i det området. Så britterna blir de som koloniserar. Efter att Osmanska riket faller så delas väldigt många av Osmanska rikets delar i Mellanöstern, mellan Frankrike och England, mm, eller Storbritannien. Och då får britterna mandatet över Palestina, och också Irak och Kurdistan hamnar också under britterna. Och det var till exempel Rojava-kommittéernas argument, bland annat. Jag vet inte om du såg deras inlägg här.
Nej, jag såg inte vad han sa.
Men Rojava-kommittéerna då, deras argument var, vi vet vad som hände när Osmanska riket föll. Och britterna då, man blev liksom, båda två blev under britternas koloniala administration. Och då hamnar Palestina under britternas mandat. Och det är under det mandatet som då sionismen börjar att skapa infrastruktur för invandring utav judar från Europa och USA till Palestina. Och sen skapas det väldigt många så här våldsamma, så här Sternligan, som till exempel var en judisk terrorgrupp i området, en sionistisk kan man säga, terrorgrupp i området, och som på olika sätt då fördrev människor. Och nu försöker sionister så här, alltså, att skriva om historien där de påstår att då araber, att de fick den här marken mest genom att då, de köpte mark i det här området. Och det är sant, alltså de köpte mark, men det här markköpet gjordes under väldigt stor brittisk press. Så det var inte så att det fanns två jämlika parter där palestinier på olika sätt då var fria att sälja det här. Utan de var koloniserade av britterna, de var under det brittiska mandatet. Och så kommer då en våldsam ideologi som sionismen är, och två tvingar på sig det här i försäljningen. Men förutom det så är det som också som är känt, att köpet var bara en del av det. I många andra fall var det en fördrivning av människor. Vi känner till Nakba som också kom till i samband med 1948. Då som var en väldigt stor fördrivning av palestinier från väldigt mycket palestinsk mark. Och det var så då man byggde upp de här bosättningarna och så vidare. Så att den här koloniala berättelsen om ett folk som fick äntligen sitt land, som rymde från, eller som kunde då fly från antisemitismen i Europa och fick fred, den är väldigt, väldigt romantisk. Och den stämmer inte alls överens med den verklighet. Och en sak alltså, som jag sa i början, det är väldigt viktigt när man pratar om Israel, att man pratar om sionismen. Man ska inte prata om Israel utan prata om sionismen, av den simpla anledningen. För att annars blir det så som det har blivit nu, att 7 oktober är någonstans startskott för det hela. Fastän vi alla vet att det här började långt innan. Alltså det här började i slutet av 1800-talet med den sionistiska rörelsens ambitioner och sen brittiska mandatet och sen under allt som har hänt, liksom fördrivning, folkmord, bosättningskolonialismen, allt det där som har skett innan och så vidare. Så jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg just den delen, att det börjar inte 7 oktober men att man inte heller pratar om Israel utan att prata om sionismen.
Alltså nej, men jag tror att det ändå har en viss relevans för 7 oktober, för jag tror till exempel, igen, jag återkommer till Gabor Maté, men det är för att han har pratat så mycket om detta, han och Finkelstein, Norman Finkelstein också, en Auschwitz-överlevare. Det finns väldigt många judiska intellektuella och aktivister i Israel och utanför som är emot kolonisationen av Palestina. Och en sak han nämnde var ju att Israel faktiskt stödde Hamas i början. Han menade att Hamas var en av Israels allra viktigaste partners, för att Palestina ville skapa den sekulära palestinska frihetsrörelsen. Och de ville verkligen inte Israel ha att göra med, så de stöttade Hamas. Och sen när fördrivningen pågick så hade ju Hamas vänt sig mot Israel och sagt, ni kan inte göra så här mot folket. Och där bröt de sina diplomatiska band och där började konflikten. Och det är också viktigt att förstå i dagens situation att det här var inte god mot ond konflikt. Det här är en väldigt mäktig stat som har tryckt ner och plattat ner ett folk som har favoriserat ena gruppen över den andra, det vill säga Hamas. Alltså precis som när USA stöttade Bin Laden så stöttade Israel Hamas. Och jag tycker det är viktigt att inte glömma det. Hamas var Israels vän. Och i detta har det funnits då mängder med gånger där folket, regeringar och allt möjligt har försökt få till en fredsavtal, få till en bosättarstopp bara. Så kan ni sluta bosätta oss, kan ni bara backa lite, kan vi prata. Israel har aldrig velat det. Utan deras ambitioner är väldigt tydliga. Och sen har vi ju de andra händelserna. Vi har ju, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, men jag var väldigt liten när pappan och barnet dog i skottlossningen.
Det var 2000 var det? Runt 2000,
ja. Va? Och sen har vi bombningen med vitt fosfor över FN-skolan 2008. Mm. Sen har vi, det är ju massa nästan varannat år. Så bombar de Palestina jättemycket, eller var femte år. Och jag tänker också det Gabor Maté sa. Då kan du inte förvänta dig annat än att människor som förlorar sina föräldrar, har inget kvar, har en tydlig bild av vem som gjorde det, växer upp med väldigt mycket hat i hjärtat och ansluter sig till vad de än kan för att göra motstånd mot detta. Det här är inte ovanligt i alla andra antikoloniala projekt. Det är ilska, det är förakt, det är, och det är mod man samlar för att göra det sen. Jag tycker att det här med, det finns soldater som skriver sina, som skriver namn på så här palestinska människor så att bomberna de droppar, liksom, de gör TikTok om detta, de har kul med att bomba palestinier kontra de andra som är arga, de är hopplösa, de är utmattade, de är liksom förfärade, att man kan jämställa detta. Jag tycker det är viktigt att veta bara att det här är faktiskt några som en gång i tiden ansågs vara Israels vän, och sen har de plattat till befolkningen så mycket att även Hamas har växt i stöd på grund av Israels våld. Israels våld driver människor till att faktiskt hitta ett sätt att göra motstånd på, och som du sa, det är inte bara Hamas, det är ju många motståndsrörelser.
Alltså det, återigen, jag tror att det är hela den här med skillnaden i hur folk, hur Israel beter sig och hur palestinier och Palestina ses och så vidare. Det grundar sig i den sionistiska ideologin. Och jag tror att sionismen, alltså 1975 så enades faktiskt FNs generalförsamling om att sionism är rasism. Så det finns en resolution som är, jag tror, 3379 eller någonting, någon siffra. Jag minns inte exakt, men det var 1975. Man googlar så kommer det fram i alla fall. Sionism är rasism. Då kom man överens. Och det var faktiskt på begäran av väldigt många afrikanska länder som hade varit under kolonialismen, som kände igen det. Den här hävdes senare i en senare resolution efter att Sovjetunionen föll. Så 1991 så drog FN tillbaka den här resolutionen. De deklarerade inte sionismen som rasism längre. Men, och det var på grund av Israels inflytande helt enkelt. Så Israel började påverka andra stater, började ha relationer med andra stater och intressen och så vidare. Och sen ledde det till att de här staterna då gav stöd till att ta bort den här resolutionen. Men det var väldigt tidigt så uppfattade man det här som rasism. Och som vi vet så är rasism, alltså, det är väldigt viktigt att inte exceptionalisera det som händer med bombningar och alla de sakerna som sker genom folkmordet och så vidare. Även om det i sig självt är liksom en helt narrativ som behöver att framställas och diskuteras. Men om vi bara tänker på Sverige, hur det är att leva med rasism i Sverige. Ta det som vi uppfattar i Sverige och så tar du det till en plats som Palestina. Där du lever med fysiska konsekvenser av den känslan du får här i Sverige. Och sen att de har dessutom möjlighet att mörda dig från staten. De har möjlighet att övervaka dig på ett helt annat sätt. De har möjlighet att begränsa var du ska röra dig. De har möjlighet att fysiskt och lagligt göra väldigt många saker som vi kanske i Sverige aldrig kommer, förhoppningsvis aldrig kommer känna av. Utan, och de här sakerna sker hela tiden då. Och då fattar du vad det skapar för andra slags konsekvenser. Så det är inte bara, efter 7 oktober och alltså det folkmord som har skett efter 7 oktober som är viktigt här i sammanhanget, utan det är den, alltså, dagliga, intensiva, generella tillståndet, krigstillståndet som palestinier lever under, där man gjort det här i generationer, precis som du säger, det här är generationer som har levt, man växer upp i Palestina med de här sakerna som normaliserade strukturer helt och hållet. Det, alltså det, när man börjar tänka på vad det gör med människor i Sverige, vad rasismen kan göra med människor i Sverige, och så tänker man då att de här sakerna sker med koloniala praktiker i Palestina, alltså då förstår man någon, så då kan man börja empatisera på en väldigt djup nivå och förstå vilka konsekvenser det här får för människor. Vi pratar ibland i Sverige om att kriminaliteten bland annat är ett resultat av social ojämlikhet. Alltså den sociala ojämlikheten som finns i Palestina, alltså den är, vad tror vi det ska leda till liksom? Vad tror vi det ska generera för någonting? Så att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det är inte bara själva dödandet, även om det är det som är akut just nu att få ett stopp på, som är ett problem, utan det är det generella tillståndet där man på olika sätt då avhumaniserar och begränsar och diskriminerar självklart och demoniserar och allt det här som är också det generella tillståndet för hur en palestinier upplever livet överhuvudtaget.
Alltså det är en väldigt viktig grej du tar upp, för att empati är ju A och O för att kunna ens börja analysera och sedan komma fram till en lösning på ett problem. Utan empati så kommer man alltid landa på instrumentella eller rationella som är helt empatilösa och som kan skapa mer konflikter, men man tror att det kan lösa liksom problemet men inte lösa konflikten. Till exempel att man säger liksom att om man straffar människor tillräckligt hårt i fängelse så kommer de aldrig våga begå brott igen, vilket vi vet inte är sant liksom. Så empati är viktigt här för att förstå, och empati bygger ju på att förstå sammanhanget i vad någonting händer. Från kriminella till Sverige till ungdomar som joinar rebellgrupper i Mellanöstern, att du måste se sammanhanget de växer upp i, för du kan inte ta bort det för i din analys av varför någon skulle välja att offra sitt liv sådär. De flesta människorna vill ha ett lugnt liv, de vill ha ett bra liv, de vill ha sin familj, de vill ha kärlek. Men tar vi bort det från ekvationen, då ser man ju att palestinier inte är empatiska. Mm. De är empatilösa, de bara ser våld. Våld är deras kärlek, mm. våld är deras vardag. Och så riktigt är det ju inte.
Men man har tillskrivit, alltså det här är extremt viktigt. Så nu pratar man om att, återigen, alltså jag tror att det är jätteviktigt att prata om den sioniska ideologin. Av den simpla anledningen att det är just det som också genererar de här idéerna. Där man rationaliserar att man har rätt, mer rätt i den här platsen och att man är mer människa på grund av sin ras, sin religion, sin whatever. Men att man på olika sätt tillskriver sig själv någon slags superiority över palestinier. Och vi ser det i beskrivningarna, som du säger. Vi ser det i beskrivningarna hur palestinier framställs, hur deras motstånd framställs, vad deras motstånd framställs som och orsakssambanden mellan deras ageranden och essens någonstans. Och det här går tillbaka till, alltså, det här går tillbaka till återigen den rasistiska delen av sionismen. Det som handlar i grund och botten om att man tillskriver då palestinier som att essentiellt vara antisemitiska. Och det är det de säger. Så att de säger att vi behöver bekämpa Hamas för att de, vi behöver begå, vad de i princip säger, det är egentligen en paradox. De säger att vi måste begå ett folkmord på palestinier, för om vi inte gör det så kommer de begå ett folkmord på oss. Så det finns en fiktiv idé om att i framtiden så kommer Hamas och andra palestinier att utföra ett folkmord på judar. Det är det de försöker alltid förkoppla. De försöker inte säga israeler utan judar. Och därför så måste vi göra det vi gör just nu. Och det här amplifieras utav väst som någon slags av den rätt till försvar. Det är proportionerligt och så vidare. Men det här är verkligen så här en spekulativ framtid som man inte vet. Man vet ju inte hur Palestina kommer att agera om 10 år. Och utifrån det som Palestina gör just nu, alltså Palestina har fett mycket tålamod. Så varför skulle de liksom ha någon annan slags inställning till livet än vad de har just nu? Liksom? Så det finns den här rasistiska elementen i det här narrativet om vad palestinsk motstånd betyder och varför man ska bekämpa det. Och här är det också, sionismen försöker då använda sin ideologi och sina geopolitiska intressen, sina rasföreställningar och försöker koppla ihop det med judendom och judar. Och det finns väldigt extremt många judar i hela världen som säger, vi köper inte det här, vi är inte sionister, vi är emot sionismen, vi är emot staten Israel. Precis som du sa, du har nämnt några stycken som aktivt har varit där ute, som har liksom pratat, som har skrivit böcker, som har skrivit artiklar, som pratar just om att staten Israel representerar inte judar. Det är en kolonial enterprise, det är den sista brittiska koloniala enterprise som finns. De utnyttjar judar i det här avseendet för sitt projekt, men de representerar inte judar. Israel består inte bara av judar, utan tvärtom, vi ser också att världens största sionistiska organisation i USA, det är kristna evangelister. Det är de som utgör, kristna evangelister som utgör den största sionistiska organisationen i USA. Mm. Så dels är det att det är inte, sionismen representerar inte judar och alla judar är långt ifrån sionister. Så det är också väldigt viktigt att förstå att de försöker göra anspråk på det här. Och därför använder de ofta antisemitismen som en fond, som en rationalitetsgrund för att på olika sätt då attackera i det här fallet palestinier, men också oss som kritiserar staten Israel här i Europa. De säger att skrika from the river to the sea, Palestine will be free, är antisemitiskt. Alla bara, vad snackar de om? Vi har ingenting med judar att göra. Vi pratar om en mark där folk är, det är en kolonial stat som existerar på ett annat folks mark och land och som mördas på grund av det. Mm. Och det behöver bli fritt. Det ironiska i det här hela är att det är exakt det Israel själva säger. From the river to the sea, Israel will be free.
Ja.
Det är exakt det de själva säger. Så när de säger det så är det helt okej. Okay. Men när palestinier säger det, då är det antisemitiskt, säger de. Och så diskuteras inte en annan sak heller i det här avseendet. Är att Likudpartiet som Benjamin Netanyahu tillhör till exempel, de har en idé om Greater Israel. Som är inte from the river to the sea. Det är from the river Euphrat. Euphrat i Irak. Som går genom Kurdistan och Irak. Hela vägen till Nilen. The Greater Israel, idén. Där de har i sitt partiprogram om att skapa då The Greater Israel. Det finns någon ideologisk grund för det här. Så det är mycket större än from the river to the sea.
Så de har större kolonial ambition än detta? Liksom.
Alltså det är också därför de inte är så populära bland andra judar heller. Eller bland israeler. Så i Israel finns det jättestort motstånd mot Likudpartiet just nu.
Ja, man får inte ens nämna Nakba. Det är tydligen förbjudet.
Ja. Alltså det är extremt mycket saker som folk nu, det var ju massa demonstrationer strax innan det här utbröt. Alltså förra året var det jättemycket demonstrationer. Folk verkligen är emot det höger extrema falangen av regeringen just nu. Om man vill ha bort det. Det är all fler röster som kräver liksom Netanyahus avgång i Israel och så vidare. Men de här elementen som jag sa, de finns och att man värderar olika baserat på att man värderar de här människorna olika. De har olika människovärde helt enkelt. Mm. Och det är därför man till exempel då kan säga de här sakerna som israeler och hela världen tycker, eller västvärlden åtminstone tycker att det är helt okej. Men att palestinier kan säga exakt samma sak, då kallar man det antisemitiskt. Och man använder antisemitism då som en rationalitet för det man gör.
Du, jag skulle vilja göra en statement innan vi avrundar podden. Och det är till lyssnarna och det är till...
Det var mitt statement för
till, ja, men till Timbro och till alla andra som försöker attackera oss efter det här. Grejen är så här. Det pågår ett folkmord på Palestina. Den saken är klar. Det pågår en fördrivning av människor. Det pågår en massmord på barn som riskerar att utrotas helt om det här pågår som det gör nu. Vi måste ta ställning i frågan. Gör det oss till antisemiter och allting som ni vill kunna klistra på oss? Nej. Utan vi står med alla i hela globala syd och även med de tusentals och hundratusentals judar som också är emot Israels övergrepp på Palestina. Det finns ingen som helst korrelation med att vara just sionist och vara jude. Israel är en stat, det är inte folket. Israel förtrycker även sitt egna folk som vill säga sin mening om kriget. Om man inte är med dem så är man emot dem. Det finns ortodoxa judar där videospridsare blir nedslagna, sparkade i ansiktet av israelisk polis för att de motsätter sig invasionen av Palestina. Så med det sagt, vi står upp för mänsklighet, vi står upp för fred, vi står upp för solidaritet mellan människor oavsett religion, hudfärg, ras, nationalitet, sexuell läggning, ingen, eller något sånt, utan vi står tillsammans mot förtryck. Oavsett vad vi tycker och tänker så förtjänar ingen att mista livet på grund av att någon tycker att de är överlägsen någon annan. Så jag hoppas ni tar med i detta. Jag hoppas ni som lyssnar kan ta detta som en lärande, som ett lärande avsnitt för att bilda er en uppfattning om inte ni redan har gjort det. Jag vet att många går och är förvirrade för att media pressar ut massa lögner och pressar ut massa propaganda som är till stöd för Israels folkmord. Detta är inte ett avsnitt för att du ska rikta ditt hat mot en annan folkgrupp än mot den som utsätts för folkmord. Det här är för att du ska bilda en uppfattning och ställa dig emot staten Israel och dess folkmord på palestinierna. Inget annat. Bra, jag vill bara säga det. Jag måste prata som om någon står framför mig. Okej, med det sagt, jag vill tacka dig så jättemycket, Amanj, för att du gästade tredje rummet. Det betyder jättemycket. Jag hoppas att vi kan tala mer någon annan gång. Tiden blev för knapp, verkligen, för en sån stor fråga. Uppskattar det jättemycket. Har du några sista ord du vill säga innan vi avslutar?
Nej, det är precis som du säger. Att vi, alltså det är ett folkmord som pågår. Det finns inga sidor. Utan det är liksom, alltså alla är vi emot mord. Och alla är vi emot att krig ska existera på det här sättet. Så jag tror att det är jätteviktigt att man markerar. Inga inlägg, inga uttalanden, ingenting är förgäves. Det handlar om att skapa narrativ och vittnesmål om det som sker. Och det är den totala mängden som också gör så att frågan fortsatt är aktuell. Försvinner, börjar folk känna att det inte spelar någon roll att skriva eller betala, då kommer också narrativet att förloras. Så det är jätteviktigt att man fortsätter tala, det är jätteviktigt att man fortsätter skriva, det är jätteviktigt att man fortsätter demonstrera, det är viktigt att man fortsätter med alla de insatser som krävs för att narrativet ska fortsätta spridas helt enkelt. Och att prata med varandra självklart. Så att jag tror att det är jätteviktigt att man kommer ihåg den aspekten av att kriget inte bara består i fysiska attacker mot Palestina utan också ett narrativ. Så att det handlar om att avhumanisera människor och så vidare. Så därför är det jätteviktigt att komma ihåg det också. Så jag hoppas mitt bidrag har varit att på något sätt ge en generell input kring hur narrativet kan förstås. Och att förstå att Israel och sionismen kopplade till de koloniala ambitionerna och hur allt det här kan förstås på en generell plan. Sen tror jag att man behöver läsa, och jag skulle då vilja rekommendera en bok som en sista grej. Jag skulle rekommendera Hatem Bazians bok som heter Palestine, It's Something Colonial. Det är en väldigt bra bok och en bok som också har påverkat min uppfattning kring hur frågan ska förstås. Med det sagt, så tack så mycket för att jag fick vara med. Uppskattar det.
Tack själv. Till allihopa där ute, håll er lugna. Det här kommer gå över. Fred kommer hittas. Var optimistiska. Peace.